Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå och fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är 123 i ordningen och det är gött att säga hej till, god morgon ska jag säga faktiskt, till Per Bjurman i Chicago den här gången. Hur är läget?
Jo tack, det är bra. Jag är lite stressad denna morgon i Chi-Town för att jag ska försöka ta mig till flygplatsen O'Hare under dagen.
Ja, just det.
Men det är ju så att Chicago Cubs, baseballlaget som vann sin första World Series på 108 år i förrgår, de har sin parad idag. Ja. Och den paraden förväntas göra de parader Blackhawks har haft här till små dvärgar. Det förväntas som den största folksamlingen i Chicagos historia. Miljoner och miljoner ska in hit. Och det kan bli väldigt kaos att ta sig härifrån.
Precis, då ska du alltså försöka ta dig till flygplatsen i Chicago just idag. Och det kan väl, har väl aldrig någonsin varit svårare kan vi konstatera.
Nej, tack för uppmuntran.
Ja, ja det var inte meningen så, men jag förstår att det kändes lite grann. Men det måste ha varit coolt ändå. Du var alltså på plats, har varit på plats nu i Chicago de här dagarna, de här sjuka dagarna.
Ja, ett par dagar. Ja, i onsdagskväll då, så, ja, då vann då Cubs som sagt för första gången sedan 1908. Ja. I en väldigt dramatisk Game 7 borta då i och för sig mot Cleveland, men det var fantastiskt att se hur staden exploderade i eufori. Ja. Så fort det var avgjort. Jag var på en bar här downtown och kom ut på Michigan Avenue som är deras Kungsgatan.
Ja, just det. Exakt.
Och i hela stan var det så här, på ett ögonblick bara kastade sig alla på sina tutor. Så man hörde över hela jävla stan. Det var bara ett enda enormt tutande.
Ja.
Och det är något vackert med det där. Det är en sån kollektiv. När alla förenas kring en och samma sak. Ja. Var de än kommer från. Från all walks of life.
Ja. Ja,
det är vackert.
Och så en sån mångmiljonstad som Chicago också, är den här sjuka förbannelsen som till och med jag känner till, som jag absolut inte är något MLB-fan, med alla den här gamla 40-talsgrejen med geten och allt vad det var, att de aldrig skulle vinna någon World Series och att så har hållit i sig fram till nu liksom.
Curse of Billy Goat.
Ja just det, och det var någon som hade åkt hela, nu när de väl kom till final var det någon lirare som hade åkt hela 600 miles eller vad till sin pappas gravsten för att se matchen där tillsammans, för att uppleva detta historiska, den här historiska matchen någonting.
Ja, det är så speciellt. Cubs är ett av de verkligt klassiska lagen här, har funnits så länge som helst. Människor har levt som Cubs-fans i långa liv, alltså de kan ha blivit 100 år och ändå aldrig fått uppleva det här. Det är något.
Det är någonting, det är
som jag sa, i de här perspektiven är ju Toronto Maple Leafs rena rama moderna dynastin.
Ja, det är faktiskt sådana ord man kan använda i Maple Leafs jämförelse i alla fall.
Ja.
Ja, det är helt... Ja, jag måste säga att det är rätt coolt att du har varit på plats. Även om som sagt att de inte har vunnit just i Chicago när de väl säkrade titeln, att du ändå var i den staden just de här dagarna.
Ja, det var tur. Det var ren tillfällighet. Det här är ett helt annat slags jobb.
Ja, du har ju varit på Blackhawks, inte minst. Här
ja,
på.
Ja, alltså igår kväll från det vi spelar in.
Ja,
ja så var jag på och såg Blackhawks Avalanche.
Just
på United Center. Och det spillde ju över på den här allmänna feel-good-känslan i stan. Det spillde ju över på den matchen också. Det hyllades Cubs under reklamavbrott och så. Alla sjöng deras väldigt smittande kampsång. Den skulle du lära
dig. Den borde jag. Ja, den har jag inte övat in här faktiskt.
Nej, du får kolla
det låter ju som något för mig faktiskt.
Go Cubs, go! Go Cubs, go! Go Cubs! What do you say, Chicago? Cubs gonna win today. Check it out.
Oj, det där var ju en liten uppvisning av Bjurman faktiskt.
Alla här går och sjunger på den. Go Cubs, go. Ja, du får kolla.
Ja, jag tyckte det.
Så kan du sjunga sen.
Det lät ju otroligt lovande faktiskt. Ja. Oj, men, apropå detta så vill jag bara konstatera. Jag tror att det är väl på många ställen som det har spilt över. Jag läste på Puck Daddy-bloggen till exempel att de listade vilka lag som förtjänar en göra en Cubs-grej, att verkligen bryta en lång förbannelse och få vinna Stanley Cup i det här fallet. Och då rankar jag faktiskt vilken lag de tyckte förtjänar mest i att göra en Cubs. Så jag tänkte säga vilket lag du skulle hålla. Jag tar dem inte i ordning här, utan jag tar de här fem lagen som de har räknat upp. Och så får du tycka och tänka då vilket du skulle ranka etta som du tycker förtjänar mest. Och de tog då Washington.
Förtjäna.
Ja, förtjäna. Men om man tänker fansen då.
Ja.
Washington, St. Louis, Toronto, Buffalo eller Winnipeg.
Jaha, Vancouver då?
Och Vancouver borde ju nämna, de nämnde faktiskt inte Vancouver, men Vancouver har
skulle,
ju...
Winnipeg skulle nämnas för, de har ju inte funnits 20 år.
Nej, precis. De rankar Winnipeg etta kan jag säga.
Varför det? Jävla dumheter. De ska vara lite lustiga liksom, bara för att de har coola fans där. Jag fattar inte riktigt vad kriteriet förtjänar. Jag tycker att de som är närmast att bryta den där borde ju vara Washington.
Ja.
Men vad man förtjänar, man förtjänar genom att vara bra när det väl gäller.
Nej, det går inte att vinna med något skräplag, utan det här är ju exakt det lag som vinner av en anledning.
Exakt. Ja, det finns inget...
Man kan inte ge bort en Stanley Cup till Winnipeg eller till Vancouver bara för att man tycker att deras fans förtjänar den.
They earn it. Och ja. Punkt och slut.
Ja. Men, hörru, vi har en hel del vi tänkte snacka då. Vi kanske får ta mot slutet, men vi tänkte bland annat gå in lite grann på coacher som hänger löst, eventuellt.
Ja, jag vill bara, eftersom jag sjöng nu så vill jag bara avbryta mig, eller flika in innan vi går. Vi fick ju faktiskt en magisk inspelning av vår vän Victor Norén från förra veckans podd, där du jag inte sjunger, du rappar ju, och han har gjort många inspelningar och remixer, Victor, men den här kan vara den allra bästa. Jag tycker vi ska lyssna på den nu när Örbys Frank Sinatra förvandlas till Örbys Dirty Old Man.
Ja, det är totalt... Jag känner inte igen mig själv, men jag är stenhård alltså, så ni får lyssna här då.
Fuck off! Fuck off! Fuck you, motherfucker! Fuck off! Fuck off! Fuck off. Fuck you, motherfucker. Fuck off. Fuck off.
1-2 punch.
Motherfucker.
Sophomore Islam.
Fuck you.
1-2 punch. Sophomore Islam.
Fuck off.
1-2 punch. Sophomore Islam.
Motherfucker.
1-2 punch. Sophomore Islam.
Fuck off. Fuck off.
Fuck you, motherfucker.
Fuck off. Fuck off. Fuck off.
Fuck you, motherfucker.
Fuck off.
Jaha. Sanslöst coolt.
Ja, jag tycker också. Alltså, jag måste bara konstatera att det här är alltså, när jag försökte apropå coacher som hänger löst, så jag ska inte säga att det är tippet hänger löst, men jag imiterade honom i alla fall efter utbrott förra veckan här mot New Jersey Devils. Och det resulterar alltså i detta mästerverk från Victor Norén. Det var jag inte förberedd på, måste jag säga.
Ja, nej, magiskt.
Ja, du rycker in lite grann där och bistår med lite sophomore slump beat och så här liksom. Det här är ju en ny hit, känner jag.
Ja, det här är den största hiten. Den borde ut. Den borde ut i offentligt. Ut på Spotify.
Ja, jag ska faktiskt försöka se om det går att lösa det. Om vi kan få ut några hits. Vi har ju som ambition att slå internationellt.
Ja.
Precis. Ja, vi får tacka Victor Norén i alla fall. Som helt oannonserat dyker upp med lite remixer åt oss titt som tätt.
Ja, det är, bara, ja, det är mycket uppskattat.
Bara att buga och bocka verkligen. Ja. Men ja, vad tycker du? Vi har en hel del vi tänkte faktiskt ta upp idag.
Ja, jag funderar. Jag tycker vi kan börja med lite allmänt om vad som har hänt.
Mm.
Och fortsätta prata om de som det går väldigt bra för. Mm. Som fortsätter överraska framförallt i toppen av tabellen. Nu är det ju framförallt tre lag som står ut här, ja, i månadsskiftet. När vi har kommit in i början av november.
Mm.
Och det är fortfarande Oilers, Rangers och Montreal Canadiens, får man väl säga.
Ja, och framförallt med tanke på förväntningarna liksom. Alltså,
ja, jag menar det är de som överraskar.
Positivt.
Ja, de är de överraskande utropstecknen här.
Ja.
Och Oilers och Rangers möttes ju faktiskt igår på Madison Square Garden medan jag satt i Madhouse on Madison.
Just det.
Och det var ju Rangers som drog längsta strået genom de vände ju i tredje perioden. Och framförallt ett par snabba mål på slutet där.
Ja, precis. Avgjorde sent där. Det var väl Rick Nash som hängde en baljan.
Ja, och ja, det är ju faktiskt, jag är häpnad lite över vad det där har blivit för lag, så snabbt har förvandlats till ett helt annat lag.
Ja, alltså det som jag tycker är gemensamt för alla de här tre lagen, alltså just i Edmontons fall så kan man argumentera för, och även i alla tre lag har ju naturligtvis duktiga spelare, men jag tycker det är extra mycket just Rangers och Habs, alltså jag tror, och jag skulle kunna dra in Pittsburgh just i den här resonemanget, att jag tycker nog att det är de lag som har det bästa, alltså som utför sitt spelsystem bäst.
Ja.
Alltså, de kanske nödvändigtvis inte har de bästa spelarna, men det handlar ju om att, liksom, att alla köper idén. Liksom. Och jag tycker verkligen Rangers den här säsongen, alltså de här till synes bleka, lite bleka värvningarna, men extremt passande i det här spelet som Alain Vigneault jobbar med just nu. Jag tänker på Brandon Perry och Michael Grabner och de här.
Ja, Grabner har ju varit en grandios succé den här veckan.
Ja.
Hattrick mot ditt Tampa.
Usch. Han var riktigt spöke.
Det var väl mål mot Oilers också. Men han är ju en väldigt snabb spelare framförallt. Han är ju känd för sin enorma speed.
Exakt.
Och det är ju det som plötsligt är
symbolen.
Ja, det är lagets signum att de plötsligt har blivit kvickare. Det var de ju inte förra året. Det kändes inte alls så.
Nej, alltså exakt, och när man kollar på backsidan där med Girardi och McDonough och Klein och så här, så det är inte riktigt synonymt med snabbhet, men
nej.
Den förändringen som de ändå har gjort på forwardsidan, det är klart det är många spelare kvar, men som jag varit inne på tidigare, det är ju bara Rick Nash som är över 30 år, och de flesta nyförvärv de har fått in är ju snabba, kvicka spelare, även sånt som Zibanejad och Buchnevich som har kommit över från Ryssland. Alltså ja. det är ju... Och jag tycker just det här med spelsystemet att det är nödvändigtvis inte så att det är all out attack direkt från Rangers, utan de spelar ganska komprimerat i egen zon och sådär. Men sen så kan de bara, det är lite som, på något sätt tycker jag att det liknar lite Pittsburgh i slutspelet förra året, att backarna erbjuds att spela ganska enkelt i egen zon och bara chippa ut den i liksom mittzon ibland. Men så sticker man direkt. Och så fort det nosar kontringsläge så har man en forward som kanske fiskar iväg lite grann. Och på så vis så har man ju skapat enormt många kontringslägen och frilägen liksom.
Ja. Ja, och de har ju, det känns som de har fyra kedjor nu som är med och producerar. Alla kedjorna är vassa.
Exakt, det blir ganska platt hierarki där, för att alla kedjor förtjänar speltid liksom.
Och det påminner också lite om Pittsburgh i fjol. Och som du säger, så Pittsburghs backar i fjol, det var inte de bästa, det var inte bästa backuppsättningen i slutspelet.
Nej, det var ju Dumoulin och Ben Lovejoy liksom. Det var inte
Men riktigt, på den punkten är Rangers sämre fortfarande. Det är ingen särskilt bra backuppsättning. Även om det har sett klart mycket bättre ut än förra året.
Ja. En sån som Stål har ju hämtat sig lite grann.
Ja, men faktiskt är att även Girardi har varit bättre. Den är hånade man.
Jag har gjort lite poäng till och med. Så.
Ja, jag har två mål här på kort tid. Men det där kommer att bli, ska de hålla i på något sätt, så måste de uppgradera den där backbesättningen.
Ja.
Det är helt övertygad. Men det har varit kul att se, eftersom jag nu går på Garden så mycket, eftersom det är där jag bor, så är det framförallt kul för de spelar väldigt attraktivt.
Ja, det är roligt att se, det måste jag erkänna. Till och med när jag såg Tampa Bay bli slaktade där, så jag förstår att objektivt sett så det var en underhållande match att se Rangers liksom. De spelar.
Du satt och applåderade.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, det var mer traumatiskt än så. Men, ja. Men jag var imponerad av Rangers. Alltså en sån som, jag tror, hade inte förväntat mig inför säsongen att Mikael Grabner skulle gå in och göra hattrick och köra över liksom Stamkos och Kutcherov-gänget.
Och så har de ju fått igång de här som har kommit in, Mika och Pirri och Grabner och inte minst Visi då.
Ja, Visi absolut ska man nämna som ju skuggar.
Som har fått det nya smeknamnet. Visi makes it look easy.
Oh, det ser jag.
Ja. Ja, men de har liksom fått igång några av dem som har gått där några år och inte sett så som liksom som har varit bra men inte sensationella. Och Kreider och inte minst Kevin Hayes har ju väldigt bra starter på säsongen.
Just det, Kevin Hayes, det har man verkligen noterat också. Alltså, han är ändå många tredje kedjan liksom. Så det...
Ja, många säger att en väldig skillnad är också att de jobbar jävligt mycket hårdare än vad de gjorde förra året. Ja. Det är en helt annan arbetsinsats. Ja, men lyckat så för dem. Ja. Oilers är ju också... Vad säger vi om Oilers? Det är ju ett annat lag än vad det har varit i 10 år också. Det tror vi nästan kan slå fast det nu. Vi behöver inte slå fast att de kommer vara i toppen. Och att,
ja, de leder ju faktiskt Pacific just nu, men som jag håller med dig. Man behöver inte slå fast att de är topplag, men det är skillnad.
Ja, det är klar skillnad. Och det är ju så med den här sortens talanger, som unika talanger som Connor McDavid är. Ja. Såna, de kan ju på egen hand förvandla lag.
Ja.
Det gjorde ju Crosby.
Absolut. Det ska man ju definitivt komma. Och även Kane och Taves lite grann. Alltså, ja, vissa generational talents liksom kan ju vända upp och ner på ett lag på egen hand nästan. Det är inte att hela klubben förändrar sig av sig själv på något vis. Utan det är vissa ledstjärnor som liksom stakar ut en ny väg.
När Crosby kom in efter första lockouten där, säsongen 05-06. Innan dess hade ju Pittsburgh varit riktigt skitlag några år.
Ja.
De missade slutspel hans första år, men sen har det ju varit en machine of success.
Ja. Även om det inom citationstecken bara blivit 2 Stanley Cup, så har de ju varit ett ständig toppcontender liksom.
Ja. Så jag tror ju faktiskt att det sa jag ju faktiskt förra säsongen, jag vill understryka det, att jag trodde att nu lossnade, att de går till slutspel i alla fall.
Ja, du var mer övertygad om Oilers den här säsongen inför än vad jag var. Jag är väldigt positivt överraskad faktiskt. Och jag tycker att, alltså, apropå system och sådär, så tycker jag faktiskt att Todd McLellan har försökt, och det märker man också på de backar de har fått in, alltså en sån som Chris Russell och Adam Larsson är ju lite mer defensivt inriktade. Och det är klart att det är bättre namn också än vad de haft tidigare, för det har ju varit en väldigt svag backsida. Men generellt sett så tycker jag de har haft ett lite mer komprimerat system och prioriterat liksom en struktur i försvarsspelet mer tidigare. Men grejen är att de är fortfarande väldigt underhållande att titta på, för att det är omöjligt att inte spela när de har den offensiva, alltså de spelar på pappret de har, så de kan spela hur defensivt de vill, men det blir ändå underhållande att kolla på Edmonton liksom.
Ja, ju det är klart, med all den så mycket firepower som de har, och att McDavid liksom förlösa all den här talangen som har ackumulerats där under ett decennium nu.
Ja.
Det är också de som jag känner som har suttit, som bor i Edmonton och har följt dem hela tiden, de skriver på Twitter och så, att det är ju inte bara det att de vinner och att det är artister i det. De spelar vuxen hockey på ett sätt som de inte har gjort under något av de här åren.
Nej, men precis. Det där tycker jag är intressant faktiskt. Man kan kolla på, de är ju faktiskt 2 just nu i talande stund här i till exempel boxplay. Det har de inte varit i närheten av tidigare, att ligga högt upp i defensiva kategorier. Liksom. Och det tyder ju på att de faktiskt har mognat lite som lag. Och mer liksom, alltså vill spela kontrollera, alltså mer systematik och inte bara på rus. Liksom.
Så att, precis.
Så att, ja, jag tycker att jag håller nog, alltså, som sagt, jag håller med där kanske, att man inte ska slå fast att Edmonton kommer vinna Pacific Division här och vara en contender i år, men det har definitivt hänt något här i sommar, och det är till det bättre, och Taylor Hall-traden, om man ska, man måste ju liksom blicka tillbaka till den lite grann. Det är ju svårt att undvika, men Adam Larsson, alltså backsidan är ju bättre nu också. Det är ju bara att konstatera att den, det tomrummet som han fyllde i defensiven har ju fyllts upp på ett bra sätt.
Ja, men det är även andra som har, när jag har sett Oilers så har jag varit rätt imponerad av den andra svenska backen, Oskar Klevholm. Ja. Jag tycker han spelar väldigt begåvat och vuxet också. Samtidigt som han har en lite flashy edge. Sådär.
Ja, jag tycker han påminner lite grann om en ung Victor Hedman. Nu är Victor Hedman fortfarande ung, men precis i skarven där innan Victor Hedman slog igenom på allvar. Alltså, ja. Spelar med pondus, har bra storlek, har edge både offensivt och defensivt. Och, ja. Och det känns som att han har den där pondusen på något vis att kunna ta ett, växla upp ett steg till. Alltså att det verkligen kan lossna fan.
Ja, om jag lyckas ta mig härifrån Chicago, då ska jag faktiskt se dem här, för nu missar de på garden. Det var ju ganska synd att det var just den matchen jag missade av dem jag har suttit där. Men då ska jag se dem i Brooklyn imorgon istället, om jag kommer härifrån.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, nej, det tycker jag du ska passa på. Det är ju, om precis, det är ju lite premisser som ska funka då. Men det är häftigt att se Oilers den här säsongen. Och ja. Babcock har ju faktiskt en liten peak efter Toronto-matchen där när Matthews och McDavid möttes. Så att, visst, McDavid är väldigt bra, men du behöver inte spela honom 22-23 minuter. För Ryan Nugent Hopkins är fortfarande också bra, och det är Dreisaitl också.
Ja, ja, men som sagt, det är han som är liksom en sån här... dynamo i laget, en katalysator för, precis som Crosby var i Pittsburgh, det känns ju så.
Ja, och det syns i tabellen
så att, ja, men tittar man i tabellen så är det ett lag som är ännu bättre och som leder hela ligan, och det är Montreal Canadiens.
Ja, som det känns som att vi har pratat lite grann om varje vecka, men de slutar aldrig förlora liksom.
Nej.
De har till och med slagit förra årets rekord, kan man säga.
Ja, fast det var inte riktigt i samma svit. Men nej. De är ännu bättre efter de här antalet omgångarna. Ja.
Ja. Är det till och med bästa de någonsin har varit? Jag menar Montreal med sin historia.
Är det bästa de har?
Jag tror faktiskt att det, alltså själva poängantalet är det bästa de någonsin har haft. Eller så är det tangerat. Och sådär. Jag tyckte jag läst något om det.
Ja, de har inte förlorat. De har förlorat på övertid en gång. Ja. Och har nio vinster och en övertidsförlust. That's pretty good.
Ja, det är godkänt. Det får man göra.
Och... jag hävdar ju att vi såg ju en fantastisk start i fjol också, men jag hävdar att de har helt andra förutsättningar att kanske inte hålla i den här att det ska gå så här otroligt bra, men att de är
segrar liksom.
Ja, men att de är ett topplag, det känns mer så i år än i fjol.
Ja, det håller jag med om. Och de börjar redan...
lite tveksam också, bara för att du är så irriterad på din kompis Sim, som säkert är så kaxig så det inte går att ha att göra med
honom. Nej, just det. Så är det. Nej, det är klart. Men jag håller med där att Montreal har en helt annan grund att stå på nu. Också återkomma till det där med systemet, att de verkligen... alltså när man har Carey Price där i kassen, då funkar det bra att köra Michel Therriens system.
Ja.
Och att spela ganska defensivt. Att du såg här om natten när de mötte Vancouver Canucks och sköt tre skott efter halva matchen, och ändå så stod det fortfarande 0-0.
Ja.
Och så vann de till slut. Så att det räcker för dem att spela liksom strukturerat och ganska defensivt, och sen bara sticka iväg när de får kontraktslägen. För de har ju ändå tillräckligt bra, de ackumulerar sig också lite offensiv. Jag menar, vi har ju sett hur inte minst Radulov faktiskt har lossnat lite för nu.
Ja.
Och jag menar, Galchenyuk och Pacioretty, de här kan ju göra mål om också. Och Shea Weber i det här spelsystemet är ju bra, som vi varit inne på också. Så att, ja, så länge, alltså, nej. Och ja, jag vill påstå att Montreal till och med är en contender när det börjar närma sig slutspel. Och de kan hålla sig skadefria.
Ja. Men det är lite, han är lite trotsig där igen, som håller fast vid det här i en tid när alla växlar om till en mer...
possession-spel liksom.
Ja, ett extremt kvickt possession-spel. Att han men det är ju ingen som kommer att kritisera dem så länge de vinner.
Nej, precis, för att nu, det är det enda de gör än så länge. Det finns ingen anledning att... visst, de har haft ganska, alltså man kan kolla på sådana här PDO och sånt där, alltså de har ju bra skottprocent och extremt bra målvaktsspel, men det är klart, så är det ju när man har Carey Price liksom. Och när man får de chanser de får i sina kontringar och sådär, så blir det klart att det blir ju farliga chanser. Det är inte bara en massa turmål de har gjort, utan... Och jag tycker ganska ofta att backarna fyller på bra också. Alltså inte bara Webby, så som Nathan Beaulieu och sådär. Jag tycker det börjar sätta sig. Alltså man får en sån trygghet i hela laget när man har en sån keeper också. Så att andra knutar löser sig också. Så jag tycker det är många som har potential i år att ta ett steg framåt. Jag tänker på till exempel Beaulieu och Galchenyuk. Att det verkligen kan lossna nu när de inte behöver oroa sig för långa förlustsviter som var förra året och när det låser sig lite grann, utan nu kan det verkligen, det här kan ge dominoeffekt för andra Montreal-spelare, känner jag.
Ja.
För det finns potential där, Lekkonen också till exempel.
Ja, verkligen. Och ja, så är det den här frågan som kommer, den kommer att debatteras tills båda kontrakten har gått ut, och det dröjer ett tag, om Subban och Weber.
Ja.
De konservativa och Hebb Svensson har ju redan nu slagit fast att det var en jackpot för Montreal.
Ja.
För att Weber har gjort några mål och har ju satt en ny mental prägel på laget, det får man nog lov att säga.
Ja. Okay.
Men de som dina statskillar där, de hävdar att han har siffror som inte håller, underliggande siffror.
Nej. Nej, det är ju, alltså, de riktiga statsnördarna håller ju, alltså, har jag sett att Weber kan hamna på plats 47 av backar i ligan, alltså. Han är så lågt rankad igen statsmässigt, alltså.
Ja.
Och sanningen ligger väl lite mer mitt emellan, skulle jag påstå. Men det vill jag understryka återigen att när man analyserar den här traden, som vi också gjorde direkt när det hände, är ju, man tittar ju. Det var inte så att vi dömde ut den här traden totalt på kort sikt, utan det är framförallt på lång sikt med tanke på Webers kontrakt. Och
ja,
att han ska sitta och tjäna de här pengarna fram tills han är 40 bast. Liksom. Och drygt det.
Nej, visst är det så. Men vad gäller andra delen av traden, att Subban då är i Nashville, så vill jag, nu går det redan nu rykten om att det är sprickor i omklädningsrummet.
Ja, det går faktiskt rykten om det.
Ja, och det pratade vi om redan före säsongen, att kemin i Nashville är uppenbarligen extremt skör. Ja. För att den stördes ju när Mike Santorelli kom in.
Det räckte med det.
Ja, för några år sedan. Nu är det en personlighet som tar enormt mycket större utrymme än de två tillsammans.
Ja, den starkaste personligheten i hela ligan.
Ja, så jag är inte förvånad över de uppgifterna, att det åtminstone initialt skaver lite innan han har hittat...
Vunnit över.
Ja, precis. Bland de där försiktiga bondpojkarna i Nashville. Så det känns ju som det är ett sånt lag.
Ja.
Där man inte sticker ut. Nu har de i och för sig James Neal och Ryan Johansson. Och de sticker ut på isen. Men utanför isen så är de också...
Ganska försynta.
Ja, just det. De har hela den där bondpojksframtoningen. Liksom.
Ja, alltså...
Lite blyga att titta i golvet, och här håller vi ihop och vi knyter nävarna, och ingen ska göra sig märkvärdig.
Nej. Ja, precis, och då kommer Subban där som van vid Montreal liksom, och att han ska vara host för liksom NHL Awards ungefär. Tänk att han ska hålla lådan i omklädningsrummet. Det är klart att det är en omställning mot Shea Weber som satt med stenhård blick så fort man ens närmar sig honom.
Förmodligen hade det gått lättare om det hade gått bra här i början, men det kärvar ju i spelet för Nashville.
Ja, det gör ju det faktiskt. Det är bara tre segrar hittills, det har varit några riktiga dunderförluster också.
Ja, och spelare som inte kom igång, alltså Filip Forsberg har fortfarande inte gjort mål.
Nej.
Och det är lite förvånande.
Jag har en liten teori där, alltså, som jag inte har tänkt så mycket på, men som jag bara fick för mig här tidigare. Att, alltså offensivt sett så tycker jag att Nashville har en bra offensiv. För att, jag menar, Phil Forsberg är ju en klassspelare. Det är Ryan Johansson också, James Neal, de här vi är inne på. Det finns mål att hämta ur Craig Smith och Colin Wilson och Mike Fisher och sådär. Men de har ju ändå inte riktigt någon sån här 70-80 poängspelare. Liksom. Alltså någon sån här som man vet gör 80-85 poäng.
Nej.
Som verkligen är en go-to-guy på riktigt. Alltså en riktig sån superstjärna. Offensivt. På backsidan räcker det att bli över. Men, alltså Phil Forsberg är jättebra. Men än så länge är han snarare en 60-poängsspelare än 30-målsskytt. Och det är riktigt bra. Men det är inte den här riktiga go-to-guyen som vi pratar om i många andra lag har. Alltså de har ju ändå... Så jag tycker Nashvilles offensiv kanske är ändå är, kanske saknar den riktiga spetsen för att vara... Nej, jag ska inte helt plötsligt döma ut dem som icke-contender här, för jag tror att det kommer lossna för dem. Men
ja, det tror jag också. Ja. Faktiskt. När det har satt sig, det kommer att ta lite tid att få det här nya att fungera. Och, tror jag fortfarande.
Ja.
Men kanske, det är många som börjar ifrågasätta Pekarinne också.
Ja, precis. Och det där är ju, det är lite jobbigt för dem att han har så stort kontrakt också, så de vill förmodligen inte lägga mer pengar på en målvakt. Det är därför de jobbar med Massanet som backup, när de skulle kunna gå efter andra keeprar som finns tillgängliga. Men när de, alltså de betalar så mycket till Pekarinne, de vet ju hur bra han har varit för 2-3 år sedan, så att de vill ju verkligen att han ska hitta tillbaka till spelet. Men än så länge så pekar det åt helt motsatt håll faktiskt. Ja. Det är inte bra. Det är lite skillnad mot vad Shea Weber har bakom sig i Montreal, kan man säga.
Det är det, verkligen. Verkligen. Men de har ju en finländare till i farmarligan, eller hur? Vad heter
ja,
han?
Saros.
Ja.
Som var typad i flera år.
Ja. Så de kanske får vara lite modigare att ta upp honom.
Ja, det kan löna sig rejält. Vi såg ju vad Pittsburgh fick fram i slutspelet förra året, till exempel.
Verkligen, precis. Ja. Om man kan få en sån jackpot, då jävlar.
Då snackar vi.
Då snackar vi.
Då kommer det...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vänta.
Ja, vi får se. Lite tråd. Igår kväll var ju faktiskt kvällen alla utom Filip. Alla svenskar utom Filip som har fått vänta på sitt första mål. Som man förväntar sig ska komma fler. Som spräckte sina nollor då. John Klingberg gjorde äntligen 2 mål.
Ja, just det.
Direkt då för Dallas. Och Beckes fick in ett mål för Washington äntligen.
Ja, precis. Beckes har gjort massa assist. Men det är fortfarande inget mål fram till i natt. Ja. Just.
Ja. Och sen var Aron Larsson och Tobias Jensen som gjorde också sina första mål. De räknar man väl inte riktigt. Det är inte riktigt.
Nej, men ändå. Det var en blågul natt.
Kul för dem. Men jag pratade med Klingberg efter Dallas-matchen. Det har ju varit lite motigt för dem också.
Ja.
Men nu lossnade han ordentligt, 6-2 seger mot St. Louis, och han sa, ja, apropå skadorna, så sa han att framförallt de som framförallt saknas har varit Mattias Janmark och Alex Hemsky, för att Seguin och Ben, de blir ju ofta, de får ständigt möta bästa backarna och blir liksom ofta bortplockade. Motståndarna,
ja, det är secondary scoring som har fattat.
Ja, och han pratar väldigt uppskattande om Janmark och hur han var viktig för honom med sin snabbhet, hur han drog isär motståndarna och liksom var ett till hot där bakom Bednar.
Precis, och så är ju dessutom, jag menar, Nisushkin försvann ju oväntat också, ja, i KHL. Så deras djup urholkades ganska dramatiskt på kort tid, oväntat.
Och så Sharp var det borta och Korikina var det borta, men de är på väg tillbaka.
Hudler har varit lite borta här och där också. Så.
Han är borta i huvudet. Nej, vad säger du? Men de är på väg tillbaka, samtidigt som Berger framhöll att han sa i och för sig, vi är inte riktigt samma lag som i fjol. Vi är inte riktigt samma offensiva
attraktion.
Offensiven ser annorlunda ut, så uttryckte han mer. Men han hävdar att andra kommer bak. Vi har många, många talanger. Vi håller på. Andra får helt enkelt ta chansen nu när den kommer.
Ja, precis. Det har varit några som har gjort det hyfsat bra, har jag noterat, där av deras gamla AHL-spelare. Richie och allt vad de heter.
Ja. Så att, jag tycker de ska ta upp Julius Honka.
Jag tycker jag också. Dels på grund av namnet och dels på grund av kvalitet.
Ja, jag väntar på Julius. Ja. Vi väntar på Julius.
Det lät nästan som en poddtitel.
Jag måste också nämna, apropå svenskar, så... Förra helgen, det var mycket resande nu. Förra helgen tillbringade jag ju i Raleigh, Carolina. North Carolina.
Just det.
På en väldigt trevlig liten resa för att träffa, det är ju det främsta svensklaget nu. Det är ju sex killar i Hurricanes. Två till i farmalaget plus två coacher där, Ulf Samuelsson och assisterande Peter Andersson.
Ja, det är den svenska ätten.
Ja, det börjar kännas som när man spelar i Brynäs, sa Elias Lindholm.
Ja, just det. Till och med så uttryckte han sig. Det är ju rena SHL-laget typ.
Ja, och sen åt jag då Laco Taco med Eddie Läck på stan. Hans egen taco.
Hur många plus?
Ja, fem.
Det är fem plus.
Ja, det får man säga. Bara för, till början att han faktiskt förde med mig ut och åt. Ja. Men också att det var väldigt gott. Det var hans egen taco. Han har fått välja ingredienserna och det var mycket, mycket trevligt.
Ja, jag läste lite vad det var. Rostat majs och det var paprika. Nej, det var en sån här pepperfruit.
Och vad är det nu då? Ja, det var en kött också. Det var gott. Steak.
Cream cheese var det också.
Ja, tyckte de var konstigt. Dan Rosen kom och sa att det inte nog med era majonnäs på räkorna. Ska ni ha cream cheese i tacos också? Sjuka svenskar.
Ja, det är fint, vet du. Ska jag ha lite mild touch där nu då?
Ja, men det var, och jag såg de två matcher där också då och bra. Men det har ju varit upp och ner för Carolina och de är ju så ungt lag. Liksom. Man kommer in i det omklädningsrummet, det är också som vilket knattelag. Liksom. Ja. De här Sebastian Aho, de ser ju ut som...
Ser ut som mig?
Ja, de ser ut som 12. Liksom.
Ja, det är lite tv-pucken nu apropå tv-puckstiden liksom.
Ja, men de har... Det finns ju väldigt mycket talang där. Men de har haft svårt och tappa ledningar och så. Och Victor Stolberg pratade om det, att det är väldigt typiskt ett ungt lag. Liksom. De blir nervösa på ett sätt som rutinerade lag inte blir.
Exakt, för de har haft 3-0 ledningar och de har tagit matcher till sadden och torskat i princip alltihop där.
Ja.
Och de har fått väldigt dålig utdelning. Och de där två matcherna du såg där är väl de enda hemmamatcherna de haft hittills också till deras försvar lite grann. Så de har varit väldigt mycket on the road här i början.
Ja. Men de slog ju faktiskt Rangers.
Ja, det var ju starkt.
Rangers har varit heta, så det var ju starkt gjort. Och den matchen tycker jag de spelade väldigt bra, även defensivt. När de hade ledningen i tredje perioden så stängde de ner Rangers som inget annat lag den här säsongen har gjort. De framförallt i neutral zon så bara de smackade ihop det där.
Ja, alltså som supporter tycker jag, till ett lag så tycker jag det finns nästan inget finare att se. Så man blir minst lika glad för det. När man stänger ner en mittzon som när man briljerar offensivt. Det är ju underbart att bara stänga igen och inte släppa till målchanser. Det är ju fantastiskt.
Men... Ja, och så var det kul där att se Viktor Rask då. Nu är den sviten bruten då. Men han tog poäng där i 8 matcher i rad vart det till slut. Och det var ju rekord för Carolina Hurricanes. Inte franchise, för det har Ron Francis sedan de var i Hartford.
Just det.
Men det, just poängsvit i början av säsongen.
Och han får ju väldigt mycket, han är ju peta Jordan Stahl kan man nästan säga som första center, i alla fall är ju offensivt. Ja. Han är ju deras, det är han och Jeff Skinner som har varit klart bäst här i början och får enormt mycket beröm.
Ja, väldigt, jag frågade faktiskt Bill Peters rakt ut om Victor där, han var väldigt översvallande.
Ja.
Men inte förvånad, så vi tror på dem vi draftar. Ja. Men nu skulle jag tro att han är lite överraskad över att han har tagit så stora steg. Men alla runt omkring, själv säger han att han säger inte så mycket överhuvudtaget. Men att han har bra självförtroende, men det har han alltid haft. Han tror på det han gör. Men omgivningen säger att det finns ingen som jobbar hårdare utanför isen, i gymmet och så. Ingen tar i hårdare. Liksom. Det är väl en lärdom för alla. Det är bara att jobba hårt.
Ja, han är ju ett typexempel på en sån som har gått en ganska lång väg till den här stjärnstatusen han är nu. För det är inte många som har sett framför sig Viktor Rask som en första center i NHL under hans framväxt här. Liksom.
Nej, verkligen inte. Men det tror jag när det händer att någon liksom biter ihop och blir bit i odds.
Ja, precis. Och jag menar, det visar ändå lite att Carolina redan inför den här säsongen, när det verkligen har lossnat här i början, för honom, alltså att de ger han det här 6-årskontraktet på $4 miljoner. Det var ganska många nordamerikaner i alla fall som höjde på ögonbrynen åt det kontraktet som inte följer Carolina dag för dag direkt.
Nej.
Men han har varit grym här i början.
Men det är roll i de glada, denna trevliga lilla sydstadsstad. Där de skärmar oss med tailgate och annat. Det var ju inför hemmapremiär. Det var ju faktiskt hemmapremiär mot Rangers.
Just det.
Och där Jag var ute och tittade på parkeringen för vilken härlig festival.
Det där ser man nog ingen annanstans i NHL i alla fall.
Inte nu för tiden. Ja, det var ju förut på Long Island. Hade de ju, det bygger ju på att de har en stor parkering utanför.
Ja, det är klart.
Det finns väl några, New Jersey brukade ha det också, men det har man verkligen inte i Newark.
Nej.
Men det var någon som nämnde något annat. Kom inte på det nu, men det finns någon till. Och uppe i Kanada går det inte, det är för kallt.
Ja, där är det ju kallt redan nu liksom.
Ja, men Tampa har ju inte den där traditionen.
Nej, de har ju en stor parkering runt om där, men det är ingen sånt till. Jag har faktiskt varit på tailgate på Tampa Bay Buccaneers, NFL-laget, men inte NHL-laget. Det känns som
Florida, en... Panthers, om det någon, när det kommer för, de kan ju ha det också lite grann.
Ja, ja. Trevlig tradition.
Ja, inte Nashville är mitt i stan. Och, ja.
Mm. Just det, Nashville är verkligen inte. Där finns det ju inte tillstymmelse till parkering.
Nej.
I närheten, eller precis vid arenan i alla fall.
Och inte på Garden. Det är svårt att tailgate.
Det är svårt.
På
ja.
Ja, låt oss gå vidare. Hörde du, du nämnde, du sa förut att målvakter... som är tillgängliga när vi pratar om Nashville. Och plötsligt har vi faktiskt en till målvakt, eller en till, det är ganska ont om dem, men ett stort namn har ju blivit tillgängligt plötsligt.
Ja, precis. Jaroslav Halak har ju i allra högsta grad blivit tillgänglig, närmast uttalat. I alla fall så ryktas det om att de har släppt ut det till stora reporter som eller liksom kredja. Som Elliot Friedman till exempel att basunera ut nu att vem som helst kan ta in Jaroslav Halak om de kommer med ett bud. För att,
ja, det är New York Islanders alltså.
Precis, för att Alan Walsh, våran vän ska jag inte säga, men som dyker upp i podden här och där. Inte minst förra säsongen när Jonathan Drouin började strejka. Det var ju för att då var Alan Walsh den här ökända agenten i farten igen och sa saker offentligt som inte klubbarna gillar riktigt. Och i det här fallet så var det ju att han klagade på att Islanders kör med ett tremålvaktssystem i NHL, att de har Berube, Grice och Halak, och att det gör att när de har träningar så får ju inte alla målvakter tek med träningstid liksom, för att de måste ju rulla runt på tre.
Ja.
Och det gör ju att de inte håller sig i tek bra form, tyckte han då, och ifrågasatte det öppet på Twitter.
Precis. På Twitter. Väldigt typiskt Walsh liksom, att ställa till med det blir spektakulära utspel hela tiden.
Ja, precis. Och helt öppet och medvetet på något vis.
Ja.
Och det här gillade ju inte Gart Snow liksom. Så nu ryktas det om att... Och visst, det har väl varit lite snack under längre tid att jag menar, de sitter på tre målvakter i NHL. Att det är väl någon som skulle hänga löst. Men Halak är väl ändå första valet. Ändå...
Ja, jag tycker det. Men det är väldigt... Det känns lite snarstucket av Garth Snow också. Men han är ju lite så. Han är lite snarstucken. Någon säger något på Twitter så gör han plötsligt, jaha, blir han grinig, då kan ni ta honom.
Det räcker, det är inte svårare så liksom. Nej.
Lite konstigt, för man såg i World Cup då så var ju Halak kanske bästa målisen i hela turneringen tillsammans med Carey Price.
Ja, men så var det.
Carey Price behövde inte vara lika bra som Halak behövde där.
Nej.
Så att jag tycker att det finns många lag som skulle, hans senare... De senaste 5-6 åren i NHL har ju varit upp och ner verkligen. Det har ju inte fungerat i St. Louis. Nej,
precis. Han har haft några chanser och han var i Washington en sväng och han har väl varit i Buffalo också. Men...
Ja. Men ja, men det finns ju absolut lag som om de kunde lösa det så skulle det ju vara förmodligen värt att prova.
Ja.
Carolina som vi nämnde är kanske ett. Ken Ward är ju... Det är si och så alltså.
Ja, det var ett felbeslut att det var ju märkligt. Ron Francis har gjort mycket rätt, men att han trots allt valde att ta tillbaka Cam Ward av någon slags sentimentala skäl, det funkar ju inte i dagens NHL.
Om ni, bortsett från att det är väldigt svårt att få till rent kontraktsmässigt för det de sitter med, så är jag säger ju Dallas. Liksom. Om Dallas får en bra målvakt så...
Ja, för det... Precis, han sitter ju på ett typ likadant kontrakt som Lehtonen och Niemi. Jag för mig att båda deras kontrakt går ut 2018. Och de sitter på rätt höga capits, vilket gör att Dallas spenderar mest pengar på målvakter av alla lag i ligan, trots att de har ett högst mediokert spel från dem. Men jag tycker nog, trots att Halak också tenderar att vara ojämnt, så är hans högsta nivå så pass hög och hans jämnhet jämfört med dessa två herrar, så tycker jag att det vore en uppgradering. Så är det.
Ja.
Men det som jag tycker begränsar målvaktsmarknaden, för det har ju funnits alltså tillgängliga målvakter ett längre tag. Jag menar, Bishop har ju inte varit omöjlig att plocka till exempel. Och det finns andra målvakter som nog går att få till, alltså Fleury till exempel, om man kommer med rätt bud. Och det finns lag som behöver målvakter, inte minst Los Angeles Kings och Dallas efter Quick-skada, och Dallas som du var inne på, och Carolina, kanske Nashville till och med om de skulle ha en annan. Men det, jag tror att det är en stor grej till som förhindrar målvaktsmarknaden lite grann, det är just det här med Las Vegas. Att till exempel Halak som ändå sitter på ett år till i lön. Så man måste ändå offra lite grann för att få in Halak. Det är inte så att Islanders släpper honom gratis. Och då riskerar man, alltså om vi är till exempel Kings, så vill ju inte de byta till sig Halak och sen så behöva släppa antingen han eller Quick gratis till Las Vegas. Liksom.
Nej.
Så att jag tror att det är det som gör att målvaktsmarknaden är lite tunn, och att lagen nöjer sig med Mike Condon hit och lite sån, den typen av värvningar. Liksom.
Ja, men det gick ju bra för Condon. Han höll nollan i första matchen.
Ja, det gjorde han. Exakt. Så det är inget att gnälla på. Men,
ett lag som definitivt inte behöver se sig om efter målvakt såg jag ju här igår. Matchen mellan Blackhawks och Avalanche var ganska lättglömd. Det är en sån som jag tror ingen som spelar kommer att komma ihåg när karriären är över. Men Corey Crawford var faktiskt sensationell i hemmakassen och höll nollan för andra gången på tre matcher. Ja. Och vi har sagt det förr att Corey Crawford är kanske ligans mest underskattade stjärna.
Ja. Han jag hade ju till och med på underskattade listan här förra veckan.
Ja, han får inte, nu har det väl ändrats lite, men han har inte fått tillräckligt mycket cred. Jag tyckte det var bland de bästa målvaktsspel jag sett, ja, definitivt i år.
Ja.
Och pratade med Kryckan Kryger efteråt och han sa att ja, vad mer kan han göra? Liksom, jag sa det att han inte får till mycket. Han har vunnit två Stanley Cup, han är enastående. Jag skulle inte byta honom mot någon annan i hela ligan. Jag skulle inte vilja gå in med någon annan i slutspelet.
Nej.
Och han inkluderar alla.
Ja, det är ju stora ord får man konstatera.
Jo. Ja.
Men ja, jag håller med alltså att han är riktigt bra. För några år sedan var han till och med närmast hackkycklingstatus.
Ja,
alltså inte att det var lite, inte hackkyckling, men det var lite populärt att hacka på Crawford liksom.
Ja.
Och visst, han är ju inte den mest karismatiska figuren utanför isen, tvärtom. I till exempel Winter Classic-serien där när han ville liksom muttra det åt kamerorna och ville inte bli filmad i princip. Men det är ju, målaktare är ju säregna kreationer.
Ja. Kreationer.
Ja, de är någon annan typ av varelse. Jag har konstaterat, den här Kristoffer Bolin som jobbar på Sportbladet, han tillhör den skalan.
Ja, verkligen.
Han har ju varit målare själv.
En udda fågel.
Ja,
kan vi säga. Jag var som Eddie Leck.
Ja.
Victor Stolberg ruskar på huvudet så, herregud vilken karaktär. Så där har du verkligen en målvakt.
Ja, exakt. Ja. De är inte människor på det viset. Inomål, Max. På gott, vill jag påstå.
Mer vanliga människor är ju Hampus Lindholm och Rickard Rakell i Anaheim. Nu har ju de, ja, Rickard skrev på nytt kontrakt till slut då, redan för några veckor sedan, och debuterade häromdagen. Direkt gjorde mål och två assist.
Ja, mot Kings i derbyt.
Ja, som tv-kommentatorerna utbrast. Han borde förhandla om det här kontraktet direkt.
Ja, just det.
Om det gick. Ja. Och nu till slut så skrev ju Hampus på också då, efter många om och men. Anaheim hade, ja, krångla till det, kändes ju som. Höll på att fälla sig själv. Men lyckades få Hampus på ett kontrakt som många tyckte var billigt för Anaheim.
Ja, 5,25 miljoner för ett sexårskontrakt.
Ja, man kunde ha fått en till lätt på fria marknaden.
Absolut.
En miljon till.
Hans asking price när han i förhandlingarna var ju 6,5 miljoner. Och det tyckte ju folk var logiskt. Och därför det dröjde så länge på tiden. För att, jag menar, Hampus hade goda skäl för att kräva mer pengar.
Ja.
Men Bob Murray var ju uppenbarligen stenhård i de här förhandlingarna. Och det har ju visat sig att de här holdoutsen från Restricted Free Agents, när de har försökt demonstrera lite makt själva och inte gå med på vad som helst, har inte burit frukt så väl som de kanske förtjänar eller hoppats på. Jag menar, Gaudreau fick ju mindre pengar än vad han ville ha. Han ville ha 8 miljoner och fick nöja sig med 6,75. Och Nikita Kucherov snackades om 7 miljoner, men han fick nöja sig med 4,75.
Ja, och, stackars människor.
Ja, det är så synd om dem. De är ju fattiga snåljåpar alltså. Ja. fattiglappen. Nej, men och Jacob Chouba har fortfarande inte blivit traden.
Nej, men rent businessmässigt är det ju så. Samtidigt för en sån som Lindholm själv då, så jag påpekade förut i debatten om det här, för en vanlig människa så om man tjänar 5,5 miljoner eller 6,5 miljoner, det märks ingen skillnad på dollar. Liksom. Och han vill verkligen vara kvar i södra Kalifornien, vilket jag mycket väl kan förstå. Ja. Och han får spela för ett lag som ändå är contender, så kommer att bli mycket bättre när han kommer tillbaka nu. Ja. Så att jag menar, det är som det är. Det är inte synd om honom direkt.
Nej, man ska inte sitta och lida med Hampus Lindholm. Man får gratulera honom till 280 miljoner dollar, kronor in på banken ändå. Det är rätt bra. Men det är klart, man blir lite konfunderad när en sån som Rasmus Ristolainen får mer pengar i den här hösten än vad Lindholm får. När jag tror de flesta kan skriva under på att Lindholm är en bättre back.
Ja.
Men det är...
Ja, it's the... Det är en konstig business.
Ja, och... Det blir alltså det här kommer, alltså på ett sätt så är det ju klart att jag menar han, det är som du säger, han får ju stanna i Anaheim och få vara en contender, och då kanske det kan vara värt också för en egen del, alltså om man vill spela ett konkurrenskraftigt lag, att inte äta upp för mycket lön när man ändå får gott om stålar liksom.
Ja,
kanske
det är mer stålar än man någonsin kan göra slut på.
Ja, precis.
Ja.
Alltså en målvakt till som vi måste nämna när vi ändå är inne på det. Vi måste ändå bara nämna Craig Anderson.
Mm.
Som ju här mitt i denna Hockey Fight Cancer-månaden så drabbas ju hans, har hans fru då diagnostiserats med cancer.
Ja.
Och
det var ju väldigt förfärligt såklart.
Ja.
För alla som drabbas av cancer.
Precis, och han vill naturligtvis lämna laget då, och det fick han ju tillstånd att göra. Det var inget snack om det. Men sen så fick de ju lite panik i laget där när Andrew Hammond blev skadad och de behövde få in den första, och de inte hade hunnit träda till sig Mike Condonen. Och då så helt enkelt så ville kolla man med Craig Anderson om han kunde hoppa.
Nej, det var hans hustru.
Ja, det precis. Det var ju hustrun som uppmanade att men du får åka iväg. Liksom. Det, alltså, gör det.
Och Airplay. Så han åkte till flög till Calgary, ställde sig i kasten och höll nollan.
Ja.
En väldigt emotionell match. Liksom. Ja. Spelarna gjorde allt för honom. Han var fantastisk själv. Han hyllades av Edmonton och av Cam Talbot och grät på isen. Och det var väldigt... det var ju rörande.
Det var starka scener.
Ja, det var det. Men man kan inte säga något annat än om det är en önska honom liksom, att det går bra. Men vi kan ju inte säga att vi sitter här och pratar mer om cancer. Det är hemskt.
Precis. Det som är positivt tycker jag i det här fallet, så det är ju inte positivt. Man skulle helst ha det ogjort, eller liksom den här sjukdomen. Det skulle inte behövt drabba. Liksom. Men det som är positivt när sånt här händer i alla fall, det är ju så typiskt liksom, inom situationstecken hockeyfamiljen, att man verkligen sluter upp kring en lagkamrat. Hela hockeycommunityn, liksom, nu hela NHL sluter upp bakom Craig Anderson. Och snacka om stöd och kärlek han har fått i den här situationen i alla fall.
Och ja, det är väldigt fint.
Det händer när sånt här tråkigt händer, så tycker jag att det sker gång på gång, att det visar hur stark hockeyfamiljen är liksom, att det är något speciellt tycker jag med NHL i sån här situation.
Ja, Cam Talbot var ute och applåderade han. Ja.
Förlorat en match och stannade ändå kvar på isen för att applådera Craig Anderson. Liksom. Det är stort.
Ja, akut. Nu ska vi avsluta det med här. Så jag börjar bli nervös att komma iväg här.
Ja, jag förstår det. Nu börjar trafiken hopa sig här i Chicago snart.
Tack. Fortsätt uppmuntra mig du. Det kommer att gå bra här.
Det kommer gå alldeles strålande bra.
Ja.
Det kommer rullas på en räkmacka hela vägen.
Men vi hade bestämt oss för att prata om vilka coacher vi tror kan börja hänga löst. Vem som får sparken först.
Ja.
Och jag börjar fundera på om jag får inleda den debatten med att jag tror att Willie Desjardins i Vancouver hänger rimligen jävligt illa i snaran. För att de inledde som bekant med 4 raka segrar och det var happy days i Vancouver. Men sen har de bara förlorat och framförallt har de slutat göra mål.
Ja, de gör ju aldrig mål. De gjorde inte mål i natt heller.
De blir nollade gång på gång på gång.
Nej.
Och det kan man ju säga inte är coachens fel, men jo.
Ja, alltså, jag kan ju skriva under på det. Jag skrev upp tre namn här som jag kommer komma in på. Men ett av dem var ju Willie Desjardins. Jag gillar ju honom. Jag talade varmt om honom för några år sedan när han blev... Det här är hans tredje säsong, men när de tog in honom. Ja. Han har ju just vunnit Calder Cup med Texas Stars. Och spelade en offensiv, ganska modern hockey där. Och man har ju haft ganska... Jag menar, med tanke på att Vancouver har gått ganska trögt. De gick ju för sig till slutspel under första säsongen under honom. Men de var ju bedrövligt dåliga, framförallt sluttampen av förra säsongen. Men man har ändå visat förtroende för honom och litat på honom. Och de har ändå hyfsade underliggande siffror för att ha så dåligt spelarmaterial, tycker jag. Men de gör ju inga mål. Och jag tror att just i en sån stad som Vancouver så är nog tålamodet ganska kort ändå. Alltså.
Ja, det tror jag.
Den ägarstaben är ju känd för att kräva resultat. Och när de nu har förlorat på det vis de gör gång efter gång utan att ens göra mål, så då är nog Willie Desjardins som hänger allra lösast. Det är så är det ju bara.
Ja, det tror jag. In the hot chair.
Ja. Men jag har ett namn till som jag tycker hänger löst på riktigt. Alltså.
Mm-hmm.
Och det är faktiskt Jack Capuano.
Ja, tänkte jag komma till också. Men vadå på riktigt? Jag tror att Desjardins också är på riktigt.
Ja, precis. Men jag menar, alltså, inför säsongen här så trodde man ändå att Capuano satt ganska säkert. Han går ändå in på sin sjunde säsong nu och har blivit... Inte synonym Islanders, men han har ju, det känns som att han och Gart Snow hänger ihop lite grann.
Men det som händer i Islanders är ju inte hans fel.
Nej, jag tycker att mycket är Gart Snows fel.
Ja, visst är det. Han har ju lite förstört laget på eget bevåg. Liksom. Mm. Faller på eget grepp.
Ja, men precis. Alltså det här med till exempel Parental-grejen är ju liksom ett skämt. Att de tar in honom och wavar honom innan säsongen ens börjat. Och Andrew Ladd på det här jättekontraktet som de prioriterar för Kyle Okposo för motsvarande pengar i princip. Och han har gjort noll mål på 11 matcher, en assist och varit helt anonym när jag har sett Islanders.
Ja, han och Tavares fungerar inte alls.
Nej, det är som två motpoler på något vis när de är inne på isen. Och jag menar, och det här tremålvaktssystemet som det till och med gnisslas om internt nu.
Ja, och så händer det här liksom direkt med Alan Walsh får honom att tappa uppfattningen.
Ja, så är illa till och med. Som fansen gnisslar över också, så de inte förstår varken Capuano eller inte minst Gord Snow, det här med Matthew Barzal som är en lovande prospect de har som de inte har någon aning om vad de ska göra med, för att han är kvar i laget men han har bara spelat två matcher och det går dåligt för laget.
Ja.
Ändå får han en sån supertalang som tonåring får. Alltså han sitter inte ens, i AHL eller i liksom junior, skickas tillbaka till juniorlaget. Alltså, han gör ingenting, han bara sitter och tittar på i en situation när det går trögt. Så det är liksom det finns ingen plan just nu.
Vår Islanders man i bloggens kommentatorspår, Björn Falk, han var ibland bara skriker han dansken skriker.
Ja.
Han saknar Frans Nilsson.
Ja, det är ju typiskt.
Som också försvann bara.
Ja, precis. Utan att riktigt... De plockar ju inte in en center där. Utan den de eventuellt skulle hoppas på, det var just Matthew Barzal. Men han har satt på läktaren utan att ge en chansen. Så att...
Ja, jag tycker det är jävligt sorgligt. Alltså, här var de var verkligen på gång. Och hade de bara haft lite mer tålamod så känns det som att Islanders hade kunnat liksom ta ett steg till. Ja. Men när de äntligen vinner en slutspelserie, då krånglar till det på det här sättet. Och ja, med tanke på hur Garth Snow är så kan det mycket väl vara så att han skyller på coachen snarare än på sig själv.
Att snart så rycker Capuano för det är hans fel.
Ja.
Och jag tycker det är svårt också. Vi trodde det skulle bli ett lyft med Barclays Center, men nu är det publiksiffror på sämre än vad de hade i Nassau i princip. Så att, det har inte blivit det lyftet man hade förväntat sig heller.
Så att, nej.
Det har verkligen gått bakåt flera steg i Islanders över en sommar.
Ja, här ska du få en liten skräll till namn då.
Oj.
Peter Laviolette.
Oj.
I Nashville. Han kommer väl säkert inte få sparken. Inte om Nashville börjar spela så bra som vi förväntar oss. Men om de inte gör det. Då cementeras bilden av att Lavi är en coach som är bra de första säsongerna. Men sen tröttnar alla på honom.
Precis, då, det som talar för
honom. Har ju hänt flera gånger. Philadelphia har varit ju skräp till slut under honom. Han fick gjort sparken efter 3 matcher.
Ja, det var ju bland de mest spektakulära sparkningarna i modern NHL-historia.
Ja. Så att jag bara, det är bara en liten sån här, liksom ett varningens finger långt bak i kulisserna.
Ja, och det vore verkligen en vändning med tanke på att de förlängde väl hans kontrakt ganska till typ 2020 någonting bara här.
Ja, jag tror inte det kommer att ske. Men,
men ändå, alltså det är klart, vi tror ju båda två att det kommer att lossna för Nashville. Och de har ju spelarmaterial för att spela Leviolet hockey liksom. Så att han borde ju vara så klippt och skuren för den organisationen. Men ja, det är klart, när man ligger där skrynkligt till i tabellen så är det sånt här som... Så är det svårt att inte nämna i alla fall.
Ja.
Jag köper inte teorin.
Sen hänger ett namn som ständigt nämns är ju Claude Julien, men nu är de ju, Boston är okej.
Ja, och han är ju en bra tränare liksom.
Ja, men om det börjar se ut efter fram i januari så att de inte går till slutspel, då han, jag tror han är den som har varit längst nu.
Ja, det måste han faktiskt ha varit. Det är ju.
Vi vittnar ju om att de vill väldigt gärna ha honom kvar.
Det brukar ju vara så att han hänger löst. Han har hängt löst några gånger nu och, alltså att det snackas om att han ska få tvingas lämna. Men sen så kommer de fram till att det finns ju inget bättre alternativ på marknaden. Och det är många klubbar som skulle hugga Julien direkt om de fick chansen. Så att då behåller man trots allt. Men,
han och Therrien och Hitchcock, Quenneville.
Ja, just det.
Titta på vilka som har varit längst i sina klubbar nu. I Kings, vad heter han?
Sutter. Ja.
Sutter. Han skulle också kunna kanske ligga i sig till om det... Fast Lombardi är så lojal mot
sig. Ja, precis. Precis. Och det konstiga med Kings är att det är ju verkligen stats darling-lag. Alltså, de har ju, deras system genererar ju så mycket possession även om de inte gör mål. Men det är inget som Lombardi bryr sig om i och för sig. Han skiter ju fullständigt i det. Han ser ju nästan ner på det, så att han tycker väl det är negativt.
Ja, nu såg jag nyheten att Kronwall gör comeback ikväll. Fredag natt. Vilka möter de då?
Det kan kräva.
Det är bara 3 matcher. Ja, Red Wings Jets. Mot Winnipeg. Ja, men du, Ekan, min gamle vän. Nu ska jag packa ihop och försöka ta mig härifrån.
Ja, jag förstår det.
Håll tummarna, säg att det går bra.
Det kommer gå alldeles galant, vet du. Det kommer som en kniv genom smör.
Ja.
Kommer det flyta fram till, och så kommer flygresan fantastiskt och landar det, och så får du se Edmonton i Islanders imorgon. Det är grymt.
Ja. Härligt. Men du, vi hörs nästa vecka igen. Då ska jag vara i New York, det tänkt, och då hörs vi därifrån.
Ja, precis. Då tackar vi för den här veckan och på återhörande.
Hej hej.
Hej hej.
Fuck you, motherfucker.